Mitt ämne är Daniel, det trovärdiga vittnet. Daniels bok är en av Bibelns apokalyptiska böcker, den mest utpräglade av dessa i Gamla testamentet. Apokalyptiken är en genre som uppenbarar gudomliga hemligheter. Det grekiska ordet apokalypsis betyder uppenbarelse. Såväl den närvarande som den kommande tiden, särskilt den allra sista tiden, inklusive själva domedagen, visas från ett himmelskt perspektiv. Den verkliga sanningen avslöjas i det som synes ske och förutsägelser uppenbarar vad som väntar i framtiden. Ofta förmedlas dessa hemligheter genom drömmar och syner. Apokalyptiken är som genre vildvuxen och innehåller många mänskliga fantasier. Det finns apokalyptisk litteratur såväl inom som utom Bibelns pärmar. När det gäller Daniels bok så är den inspirerad av Guds ande och dess innehåll är därför helt och hållet tillförlitligt. Att det är Gud som ligger bakom Daniels förmåga att avslöja, uppenbara, det som annars ligger dolt för mänskligt öga och förstånd. Det framgår av till exempel Daniel kapitel 1, vers 7. Där står det om Daniel och hans tre vänner. Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Det finns då ingen bok i Bibeln där Guds makt framträder så tydligt som i just Daniels bok. Den som tar till sig innehållet i Daniels bok blir verkligen övertygad om Guds makt att befria från alla svåra situationer och hans makt att frälsa till evigt liv. Daniels bok skänker därför en frid och en trygghet som inga mänskliga filosofier eller ideologier kan erbjuda. Inte undra på att Daniels bok därför blivit så häftigt angripen av trons fiender. Ingen bok, förutom första Mosebok, Jesajas bok och Jonas bok, har blivit så förtalad, förhånad och förvrängd av bibelkritiken som just Daniels bok. Man säger inom bibelkritiken att Daniels bok är skriven på 160-talet före Kristus av en from jude och inte alls av någon profet vid namn Daniel som ska ha levt på 500-talet före Kristus. Boken är ett fromt bedrägeri, hävdar man, med syftet att stärka de judar som förtrycktes av seleukiderna. Den makt som ockuperade det heliga landet på 160-talet före Kristus. Daniels bok innehåller låtsas profetior som påstås ha uttalats i förväg på 500-talet, men som i själva verket uttalats ex eventu, det vill säga efter själva händelsen. I det här föredraget ska Daniels bokens äkthet försvaras, det vill säga argument ska föras fram till stöd för att Daniels bok faktiskt är skriven i förväg på 500-talet före Kristus, långt före de händelser som beskrivs i boken ägt rum. Bibelkritikens argument ska också bemötas. Och förhoppningsvis kommer det att stå klart för alla åhörare att Daniel är det trovärdiga vittnet, för att citera detta föredragstitel. Vilka är då grunderna för kritiken mot Daniels bok? Det första argumentet mot Danielbokens äkthet skulle vi kunna kalla för det metafysiska argumentet. Det avgörande skälet till att Daniels bok inte kan accepteras av bibelkritiska forskare är att boken så exakt beskriver händelser som på 500-talet före Kristus ännu inte ägt rum. Bibelkritiken räknar nämligen inte med en övernaturlig verklighet och utesluter därför på förhand profetians möjlighet. Kritiken bygger alltså på den godtyckliga metafysiska förutsättningen att ingen framtidsförutsägelse är möjlig. Alla kristna vet däremot att Gud finns och att han är såväl allvetande som allsmäktig. Gud vet därför precis allt som kommer att ske i framtiden, och han har förmågan att uppenbara detta för sina utvalda profeter. Som Daniel själv säger angående de framtida händelser som kung Nebukadnessar ville ha besked om. Jag läser nu från Daniel 2, vers 27 och 28. Den hemlighet som kungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare berätta för kungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Det metafysiska argumentet mot Daniels bokens äkthet kan vi enkelt avfärda genom att säga att det är grundlöst. Det bygger på ett ateistiskt axiom, alltså en obevisad förutsättning, som kristna inte delar. Även språkliga argument används mot Daniels boks äkthet. Och innan jag går in på dessa så vill jag först påpeka att jag själv inte är någon språkexpert, utan jag bygger det här avsnittet framför allt på vad Andrew E. Steinman för fram i sin gedigna kommentar Daniel från 2008 i Concordia Publishing House stora exegetiska kommentarserie. Den historisk-kritiske forskaren S.R. Driver hävdade för över 100 år sedan, år 1891, följande i sin bok Introduction to the Literature of the Old Testament. Ord som ofta citerats av andra historisk-kritiska forskare. Citat: de persiska orden, alltså i Daniels bok, förutsätter en period efter att det persiska riket hade etablerats väl. De grekiska orden kräver, de hebreiska orden stöder och de arameiska orden tillåter ett datum efter Alexander den stores erövring av Palestina. Och det skedde ju år 332 före Kristus. Vad ska man svara på ett sådant påstående som gång på gång framförs med stor säkerhet? Vi börjar med persiskan, som Driver menade förutsätter en tillkomsttid efter den som boken själv anger. Det råder ingen tvekan om att Daniels bok innehåller persiska lånord. Det erkänns av i stort sett alla forskare. Det persiska språkets historia delas in i tre perioder. Den gamla persiskan, som användes fram till 300-talet före Kristus. Sen den mellersta persiskan, från cirka 300 före Kristus till ungefär 900 efter Kristus. Och slutligen den nya persiskan, från cirka 900 efter Kristus fram till idag. De persiska lånord som används i Daniels bok är gammal persiska, det vill säga från tiden före den hellenistiska perioden som bibelkritikerna vill förlägga Daniels bok till. Bibelkritiker menar också att de persiska lånord som finns i Danielsboken inte så snabbt kan ha letat sig in i den arameiska som används i Danielsboken. En sån process tar mycket lång tid, menar man. Inte alls bara några få år. De menar att det är omöjligt att Daniel först ska ha upplevt det persiska maktövertagandet år 539 f.Kr. Och sen strax därefter låtit sin arameiska innehålla persiska lånord. Det är ett märkligt argument. Som språkforskaren Kitchen skriver. Om en hypotetisk Daniel i Babylon under persisk tid och som kortvarigt hade tjänat perserna skulle skriva en bok någon gång efter det tredje året av Kyros, då skulle en rad persiska ord inte vara någon överraskning. En sån person i en position av nära kontakt med den persiska administration som tilldelas honom i boken skulle behöva tillägna sig och använda i sin arameiska många termer och ord från sina nya persiska kollegor, precis som de elamitiska skrivarna i Persepolis från och med Kyros erövring. Till det här skulle vi kunna lägga till att flera av Danielsbokens första läsare och åhörare förmodligen var judar i Babylon som likt Daniel arbetade i den persiska administrationen. De förstod genast sådana persiska ord som nyligen blivit en del av deras omgivning. Alltså utgör inte förekomsten av persiska lånord något argument för att Daniels bok skulle vara tillkommen i en senare tid än vad som anges i boken själv. När det gäller förekomsten av grekiska lånord i Daniels bok så är inte heller detta något som pekar mot en sen datering, att boken skulle vara skriven under hellenistisk tid, trots att Driver menar att de grekiska orden kräver en mycket senare datering efter Alexander den Stores erövringar. Det finns nämligen andra tidiga exempel på lånord långt före Alexander den Stores tid när Grekland blev en stormakt. Dessutom borde ju Daniels bok, ifall den vore skriven på 160-talet före Kristus, innehåller många fler grekiska lånord än vad som är fallet. Vid den tiden hade nämligen hellenismen genomträngt hela den då kända världen i så hög grad att skrifter på olika språk röjde stark påverkan från det grekiska språket. De grekiska lånorden i Daniels bok är mycket få. Faktiskt bara 3 stycken. Och de är dessutom samtliga musikinstrument. De nämns i det tredje kapitlet. Verserna 5, 7, 10 och 15. Och musik, det är ju en internationell företeelse. Där man gärna lånar in främmande fackord. Och intressant är också att instrumentet lyra tydligt är inlånat från den tidiga joniska grekiska dialekten kifaris och inte från den klassiska attiska grekiskan som var förhärskande från 400-talet och framåt. Där heter kifara. Ni hör förresten ljudlikheten med gitarr, kifara, för gitarr går ytterst tillbaka på detta klassiska grekiska ord. Men i attiskan så betydde ordet snarast bara stränginstrument. Hur är det då med arameiskan? Jag redan Driver själv var tveksam när det gällde vilken tillkomsttid arameiskan i Daniels bok pekar mot. Han menade ju att den bara tillåter en sen datering. Att den inte pekar mot, utan den tillåter en sån datering. Efter Drivers tid så har emellertid flera studier bekräftat att Daniels bok är skriven på den gamla riksarameiskan som var spridd från 600-talet före Kristus till omkring 300 före Kristus. Den palestinska arameiskan från första och andra århundradet före Kristus, som till exempel finns i Döda havsrullarna, är av en helt annan typ. Men varför skrev Daniel hälften av sin bok på arameiska? Daniel 2:4 till 7:28 är ju skrivet på det språket. Ett språk som först senare i historien blev judarnas talspråk. Ja, att arameiskan används i dessa kapitel är inte särskilt anmärkningsvärt. För de kapitlen har ett allmänt världshistoriskt intresse och därför används maktens eget språk. När sen innehållet främst berör gudsfolket så övergår språket till att återigen vara hebreiskan. Ja, hebreiskan då, som Driver menade, stöder en hellenistisk tillkomsttid. Ja, även här har Döda havsrullarna försett forskarna med rikt material vad gäller den hebreiska som användes under första och andra århundradet före Kristus. Och den är helt annorlunda jämfört med den hebreiska som finns i Daniels bok. Forskaren Gleason L. Archer skrev redan 1974. Det var innan alla dokument från Döda havsrullarna hade publicerats. Men utifrån det som han redan då hade hunnit gå igenom så säger han att syntax, ordföljd, morfologi, ordförråd, stavning och användandet av ord. Utifrån det så finns det absolut ingen möjlighet att anse Daniel som samtida med den hebreiska som finns i Döda havsrullarna. Alltså Daniels bok måste vara mycket äldre. Senare forskning har inte tillfört några rön som ger anledning till att revidera Archers slutsats. Det minsta man kan säga är att Daniels bokens hebreiska mer liknar de gammaltestamentliga böcker som allmänt erkänns som skrivna under exiltiden, så på 500-talet, än Döda havsskrifterna som är tillkomna flera århundraden senare. I motsats till vad Driver hävdade gäller istället att hebreiskan i Daniels bok inte stöder att boken skulle vara skriven under hellenistisk tid. Som en rolig detalj kan nämnas att Axel B. Svensson, Bibeltrogna vänners grundare och ledare under större delen av 1900-talet, sa att fynden av Döda havsrullarna har fått många doktorshattar att hamna på sned. Och det gäller ju inte minst de forskare som följt i Drivers fotspår. Vi går då över till historiska argument för och emot Danielsbokens äkthet. Bibelkritiken, de anger också historiska argument när man angriper Daniels bok. Man hävdar att författaren gör sig skyldig till en rad historiska misstag, vilket är naturligt då författaren, som man menar, levde flera hundra år efter den tid han skildrar. Vi ska nu med hjälp av några exempel se hur författaren visar sig ha förstahandskännedom om de händelser han skildrar. Ja, det är i vissa fall fråga om inside information som bara den som levt i den närmaste kretsen i hovet vid den här tiden rimligtvis kunnat ha kunskap om. Vi börjar då med året då Nebukadnessars första belägring ägde rum. Daniels bok inleds med uppgiften att den babyloniske kungen Nebukadnessar belägrade Jerusalem. Detta skedde under Judas kung Jojakims tredje regeringsår, Daniel 1:1, vilket motsvarar år 605 f.Kr. Men enligt Jeremia kapitel 25 vers 1 och kapitel 46 vers 2 skedde det här i Jojakims fjärde regeringsår. Här har bibelkritiken menat att Daniels bok kommer med en felaktig uppgift. Men så enkelt är det inte. För det fanns olika tideräkningssystem i bruk, till och med bland judarna. En möjlighet är att Jeremia, som skrev i Jerusalem, den heliga staden, använde den religiösa kalendern som börjar med månaden Nisan på våren, medan Daniel använde sig av jordbrukskalendern som börjar på hösten med månaden Tishri. Ännu troligare är att Daniel utgår från babyloniskt tideräkningssystem, eftersom han var verksam i Babylon när han skrev sin bok och dessutom levt där nästan hela sitt liv. Enligt babyloniskt sätt att räkna kallades en kungs första år hans tronbestigningsår. Det andra året kallades det första regeringsåret, det tredje för det andra regeringsåret och så vidare. Enligt judarnas normala sätt att räkna, vilket Jeremia följde eftersom han var verksam i judarike, kallades dock kungens första år för det första regeringsåret, det andra för det andra regeringsåret och så vidare. Därför är Jeremias och Daniels uppgifter samstämmiga när Jeremia säger att Nebukadnessar belägrade Jerusalem i Jojakims fjärde regeringsår, medan Daniel hävdar att det skedde i hans tredje regeringsår. Om den sistnämnda teorin är riktig, så visar detta att Daniel verkligen befann sig i Babylon när han skrev sin bok. Istället för att tala mot Daniels boks äkthet, att någon pseudo-Daniel skulle skrivit boken i Palestina på 160-talet före Kristus, vittnar denna skenbara motsägelse i vers 1, jämfört då med Jeremia 25:1 och 46:2. Om att boken är tillkommen i den tid och på den plats som den ger sig ut för att vara. Så några andra exempel. Daniel och hans tre vänner fick en treårig utbildning i kaldéernas litteratur och språk, läser vi i Daniel 1:4. Kaldéernas litteratur och språk, det är arameiska. Och det står också att de utmärkte sig vid examen och därför fick de tjänstgöra hos kungen. Och när det i Daniel 1:18 sägs att kungen bestämt att de skulle föras fram inför honom, ja, då används en teknisk term, att stå inför kungen, som användes i det nybabyloniska rikets hovceremoniel. Normalt fick ingen komma nära kungen på det här sättet, utan det ansågs vara en särskild ära. Uttrycket att stå inför kungen har man funnit i gamla inskrifter från 500-talet före Kristus i det gamla Babylon. Denna omständighet vittnar starkt för att Daniels bok är äkta. Det vore nämligen ytterst märkligt om en jude i Palestina 400 år senare skulle känna till denna tekniska hovterm från en annan kultur. Och ett annat exempel. Ja, det är ju en känd scen från Daniels bok. Det är ju den höga staty som Nebukadnessar hade rest och begärde att hans ämbetsmän skulle buga inför. Det är tydligt att kungen här gjorde anspråk på gudomlig makt och han ville befästa och synliggöra den inför allt folket. Och alla bemärkta män ute i provinserna kallades till invigningen. Och 8 kategorier av tjänstemän räknas upp i Daniel 3:3. Satraper, guvernörer och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i provinserna. Den här uppräkningen av tjänstemän som är korrekt nämnda på gammal riksarameiska tyder på en förstahandskännedom om det babyloniska rikets organisatoriska uppbyggnad som en jude på 160-talet före Kristus knappast kan ha känt till. Med tanke på detta ter sig bibelkritikens påstående att Daniels bok är ett falsarium författat århundraden efter den tid som avhandlas osannolikt. Så ska vi titta på ett annat exempel, belöningen att bli den tredje i riket. Det är en händelse som äger rum den allra sista dagen av det nybabyloniska riket. Dess kung Belshazzar hade gått för långt i högmod och hädelser mot den enda sanne guden. Under en fyllefest satt han och skrålade med sina stormän och skändade de heliga kärl som tidigare stulits från Jerusalems tempel. Straffet kom ögonblickligen. Fingrar visade sig som av en människohand och skrev på den vitkalkade väggen i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev. Han blev alldeles blek och så knäsvag att benen vek sig. Vilken kontrast mot hans tidigare sturskhet. Och alla vise män kallas in och de utlovas en stor belöning om de kan tyda skriften. Vi läser nu från Daniel 5:7. Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Kungen sa till de vise i Babel: den som kan läsa den skriften och ge mig dess tydning ska bli klädd i purpur, få en guldkedja runt sin hals och styra som den tredje i riket. Här ska vi observera uttrycket den tredje i riket. Bibelkritiken har hävdat att Belshazzar inte var den sista kungen i det nybabyloniska riket och att författaren till Daniels bok därmed misstagit sig. Det var i själva verket hans far Nabonides som var det nybabyloniska rikets sista kung. Detta sista har bibelkritiken rätt i. I de nybabyloniska annalerna som man länge haft tillgång till listas Nabonides som den sista regenten. Det här var länge det enda man kände till av utombibliska uppgifter. Men från mitten av 1800-talet och framåt har arkeologer funnit fler och fler lerkärvor med närmare information om förhållandena under mitten av 500-talet före Kristus. Nabonides var visserligen kung, men hade gått i självvald exil till Tema i den arabiska öknen och lät sin son Belshazzar regera i sitt ställe. Nabonides var nämligen impopulär eftersom han inte dyrkade Bel eller Marduk utan istället solguden Sin. Därför fick Belshazzar i praktiken styra riket och kallades också kung. Han hade ju den funktionen. Men eftersom Nabonides fortfarande var i livet och formellt ändå ännu gällde som Babylons kung så var Belshazzar bara den andre i riket. Och om den som nu lyckades tyda drömmen blev upphöjd till platsen närmast kungen, så blev han alltså den tredje i riket. Danielsbokens författare kände alltså väl till förhållandena i det nybabyloniska riket på 500-talet före Kristus. Återigen möter vi en detalj som vittnar om bokens äkthet. Vi ska nu också titta på den persiske kungens identitet. För efter det nybabyloniska rikets fall togs makten över av det medisk-persiska riket. Och nu ska vi ta upp den omstridda frågan vem dess första kung var enligt Daniels bok. Det är nämligen så att profanhistorien känner den persiske kung som övertog makten i Babylonien som Koresh. Eller Cyrus den store, Koresh är ju det hebreiska namnet och arameiska namnet på honom. Profanhistorien känner honom inte som Darejavesh, som han anges som i Daniel 5:31. Darejavesh påträffas som kungarnamn först flera årtionden senare. Därför hävdar bibelkritiken att det här föreligger ett fel i Daniels uppgifter. Och det tycker man förstås är helt naturligt. Eftersom det som man menar är en jude, okunnig om perserrikets historia, som skrivit detta 400 århundraden senare. Men om det är Daniel själv som skriver, då borde han ju veta hur det verkligen var. Det finns olika förslag på lösning hur uppgiften i Daniels bok, Daniel 5:31, att meden Darejavesh tog emot riket när han var 62 år, kan förenas med det faktum att Koresh, eller Cyrus den store, var hela rikets obestridlige kung. Ett förslag går ut på att meden Darejavesh är ett annat namn på den general, den mediske hövdingen Ugbaru, som ledde Koresh armé in i Babylon. Det var vanligt att ha olika namn på en och samma person. Och denne general, han blev utsedd till ståthållare över Babylon när staden föll. Att han, som det står, tog emot riket syftar i så fall bara på området kring Babylon och inte på hela Perserriket. Enklast löstes emellertid problemet genom att låta Darejavesh vara samma person som Koresh, Cyrus den store. Vilket är helt möjligt. Darejavesh skulle då vara tronbestigningsnamnet. Notera folkbibelns översättning av Daniel 6:28. Och denne Daniel steg i ära och makt under Darejavesh regering. Det vill säga under persen Koresh regering. Bakom det vill säga står i grundtexten vav, som normalt betyder och. Men vav kan ibland ha en preciserande betydelse. Så har den helt uppenbart i första krönikeboken 5:26. För där står det: då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls ande. Det vill säga den assyriske kungen Tiglat-Pilesers ande. Det är belagt, tydligt, klart, från profana källor också, att Pul och Tiglat-Pileser är samma person. Och det här erkänner också Bibel 2000 och översätter med vav explicativum, som är den grammatiska termen för denna preciserande funktion hos VAV. Men man gör det inte i Daniel 6:28, eftersom man tycks ha ett intresse av att beslå Danielsboken med historiska felaktigheter. Där är Javers i Daniel 5:31 är alltså med stor sannolikhet samma Koresh som inom kort skulle komma att utfärda sitt edikt om att judarna skulle få återvända till sitt land. Det kan vi läsa om i Esras första kapitel, verserna 1-4. Att ett sånt edikt utfärdades av den persiske kungen, det kan mycket enkelt förstås ifall han fick uppleva det som Daniel beskriver i kapitel 6, där kungen fick se hur den enda sanne guden räddade Daniel ur lejongropen. Att den händelsen då kan ha påverkat honom till att utfärda det här frihetsediktet. Intressant är förresten att det här ediktet som gav viss religionsfrihet åt alla folk i hans rike ännu existerar. Det finns att beskåda på British Museum. Det är den så kallade Kyros-cylindern. Vad säger Jesus nu till sist om Daniels bokens författare? Ja, vi ställer nu frågan vad Jesus skulle ha sagt om det ämne som här presenterats. Vem skrev egentligen Daniels bok? Ja, vi vet faktiskt vad Jesus säger om den saken. I Matteus 24 kapitel, verserna 15 och 16 säger han: när ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judén fly bort till bergen. Daniel står alltså enligt Jesus bakom den bok som är uppkallad efter honom. Tack för att ni har lyssnat.